Hello out there, we're on the air, it's hockey night tonight. Tension grows, the whistle blows, and the puck goes down the ice. The goalie jumps and the players bump and the fans all go insane. Someone roars, Bobby scores at the good old hockey game. Oh, the good old hockey game is the best game you can name. And the best game you can name is the...
Hallå, 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 hallå.
Hallå och välkomna till NHL-podcasten med Jonathan Onskan Ekeliv i Stockholm och mig Per Bjurman i New York. Det är dags för sista fantastiska, vad ska vi kalla det, jubileumsavsnittet innan NHL-säsongen 2019-2020 brakar igång på allvar.
Ja.
Ja, det är fantastiskt. Vi är riktigt peppade nu, eller hur?
Alltså det måste man verkligen säga. Nu känns det som vi är redo att sätta igång när vi har, ska man säga, fullborda den här preview-serien med Central som väntar idag.
Ja, vi har ju hållit på med våran preview i ett par veckor här, i 3 veckor, och nu som sagt ska vi slutföra den med avslutande divisionen Central, analysera de 7 lagen där och tippa, och ja, sen är vi verkligen redo att spränga oss loss ur startblocken för en 9 månader lång resa i den största showen på planeten.
Ja, faktiskt. Det är ju, oj, oj, man kan knappt tänka sig att den här säsongen vi sitter och previewar nu, den är slut först i juni liksom. Så det är ju,
ja,
det är långt, långt, det är mycket hockey som ska spelas och mycket poddar och mycket snack vi ska hålla på med. Men jag måste tillägga också då, att apropå att vi känner oss redo för att sätta igång den här säsongen, så ja, precis nu, bara för några timmar sedan, så har vi i princip färdigställt, lämnat det sista till NHL-bibeln.
Ja, precis. Det har ju varit en pers också några veckor här med enormt mycket material som ska produceras till denna bibel.
Exakt, det är 116 sidor lång. Den kommer komma ut den 8 oktober, som jag förstår.
Ja.
Och nu alldeles snart här så ska vi skicka den till tryck. Jag är inne och korrläser på redaktionen just nu så att vi inte ska ha för mycket fel. Det är svårt att få allting rätt på 116 sidor med väldigt mycket text på varje sida. Men vi är ganska nöjda ändå med vad vi har fått ihop.
Ja, det tycker jag vi kan vara. Det har ju varit, det känns som att man skriver lika mycket som de som skrev den riktiga bibeln, Matteus, Petrus.
Ja.
det blir verkligen matigt nummer, men det har varit utmattande här på slutet, för att säga. Eftersom jag dessutom har åkt på mina sedvanliga hälsoproblem under produktionen. Jag var i Florida här, ja, förra veckan. Och ja, det är väl ingen hemlighet. Ni kan säkert, det var södra Florida, ni kan säkert räkna ut vad det var jag gjorde.
Ja.
Men fick jag då sån tandvärk, så jag var tvungen, jag hamnade på akut hos en tandläkare i Coral Springs, södra Florida. Det hade man inte riktigt räknat med när
nej,
förra veckan började.
Dels så att dras med det när du håller på att producera. Och ja, dels den tiden det tog att dra ut dit och sitta på någon klinik och något väntrum och så vidare.
Ja, det var en pers. Men det är gjort. Det känns jäkligt bra att ha det bakom sig faktiskt. Jag har också under natten, innan vi började spela in det här, så har jag också färdigställt min stora preview i bloggen. Den kan ni gå in och kolla i. Det är 62 000 tecken om alla 31 lagen där.
Just det, precis.
Utförligare, om man vill se mina tankar som jag försöker framföra här, mer samlade och välformulerade, då kan man gå in i bloggen. Det
Precis.
Tycker jag man ska göra.
Det är alltså alla 31 lag du har skrivit en rejäl drapa om. Så det är, ja, det är verkligen utförligt.
Mitt uppe i alltihop också igår, Jonte, så hade vi ju draften för vår fantasyliga på Sportbladet. Det var 2 festliga timmar också som gick åt där.
Ja, exakt. Det är intensivt med draften. Man är ju nervös, för det är ju, sätter ju liksom... Det är otroligt viktigt för utgången av säsongen för New York Dolls respektive lyftkranarna.
Ja.
Som tampas mot varandra i vår liga där. Ja, jag måste säga att jag sätter 2+ på mitt lag. Jag är inte så nöjd.
Nej, men det är jag. Det är för att expansionslaget New York Dolls kommer att göra ett helt annat avtryck i år. Förra året förstod jag faktiskt ingenting av vad som pågick när vi hade draften. Det var ju min rookie-draft. Och jag förstod inte fantasy-konceptet egentligen överhuvudtaget. Och det tog ju sedan en månad in i grundserien innan jag ens liksom förstod hur man räknade och så vidare.
Ja, exakt. Med olika kategorier och vad man ska satsa på. Man måste ju vara ganska cynisk när man spelar fantasy. Man kan ju inte gå på hjärtat och ta favoritspelare. Nej. Utan man måste ju tänka bara renodlat siffror. Ja, vilka som skjuter mest och spelar mest och gör flest poäng och bäst
plus
minus och utvisningar till och med är ju en positiv kategori i vårt sätt att spela. Så att,
ja, det är underligt. Det. Ja. Men nu fick jag ihop ett betydligt, jag valde som fyra då efter lotteriet vi hade haft. Mm. Och jag tycker jag fick ihop ett riktigt slagkraftigt lag. Jag hade ju också studerat fjolårets vinnare, ja. Jonathan Ekelin.
Lyftkranarna.
Ja, jag hade studerat din draft från i fjol för att försöka få hitta ett mönster i hur man, i vilken ordning man är i olika slags spelare. Så att, ja. Jag har inte mycket att klaga på med McKinnon, Point, Forsberg, Giordano, Dumba.
Mark Stone tog det så igen.
Ja, Mark Stone och Bobrovsky.
Ja, just det, Bobrovsky har också. Det var bättre målvaktssida än jag har, tror jag. Jag ville ju så jättegärna ta Burns, för jag var nummer 9 i draften. Jag hoppades att han skulle sjunka, men han togs som nummer 8, varpå jag blev totalt ställd och i panik tryckte på Brad Marchand som mitt första val.
Det är inte så dumt. Han producerar mycket, han är mycket utvisad också. Det är bra.
Ja, exakt. Så att Marchand, Tyler Seguin och Victor Hedman blev mina tre första val.
Ja, Seguin tror jag mycket på.
Ja, jag har ju hypat upp han lite grann i våran sista podd inför previewpoddarna, ett av våra sommaravsnitt där. Att jag tror på en bounce back från han den här säsongen. Han hade ju väldigt låg utdelning i fjol. Ja. Men vi kommer komma in på Dallas här snart. Så att då kanske får anledning att prata mer om just Tyler Seguin.
Precis. Och när vi gör det så kommer vi också komma in på de nyheter som har inträffat under sista veckan här. Nu är det ju, de håller ju på nu, alla lagen, och är tvungna att sätta premiärtrupperna nu. Det skickas folk här och tvärs.
Ja.
Fick faktiskt precis ett mail från New York Rangers om de sista cutsen där. De var lite oväntade faktiskt.
Asså?
Philip Hytil och Vitali Kravtsov skickas båda två till Hartford.
Oj då, där är Kravtsov kunde man tänka sig, men inte Hytil som var ordinarie i fjol.
Nej, han måste ha haft en tung camp då, för att han trodde man skulle vara given. Men istället då är sådana som man inte tycker så jättebra om. Michael Healy är kvar.
Healy, den gamla råbarkade 90-talsfighten.
Ja, vad är det för någonting, om man får fråga?
Ja, det undrar man. Men Lias klarar sig i alla fall.
Ja, Lias klarar sig. Han har haft en bra camp och varit duktig.
Precis, och flytta in på Manhattan, eller han ska göra det i alla fall nu.
Han bor hemma hos Mika Zibanejad.
Ja, just det, så är det.
Från Garden, nya Hudson Yards där. Och de har så fint ihop som.
Ja, det kan man tänka sig.
Ja.
Den utsikten man har sett att Zibanejad har, den skulle man vilja ha själv. Du har ju för sig nästan den, så att du kan ju inte klaga. Men här i Örby har vi inte samma skyskrapor att titta ut på.
Jag tycker jag skulle vilja påstå att jag har bättre utsikt än Mika till och med.
Är det sant? Du ser.
Ja, det vet du väl.
Ja, jag har sett den. Den är grym. Den är grym. Man ser ju ut över hela södra Manhattan. Man ser ju i princip Madison Square Garden. Men det är bara en av alla kända byggnader som du kan blicka ut över på daglig basis.
Ja, och jag ser bort till Brooklyn och till New Jersey. Om man står i mina fönster här så ser man ju flera miljoner människor. Man har flera miljoner människor i blickfånget faktiskt.
Ja, det är sjukt.
Ja, det är sjukt. Ja, hör du. Vi ordade mycket förra veckan om att ingen division är svårare och jämnare än Metropolitan. Att Nej. Det kan sluta hur som helst. Idag har vi Central. Om den kan man säga att det finns ingen som är bättre än Central.
Ja, det är ju en jämn division också, men framförallt så är den väldigt bra. Alltså, det är contenders lite här och var.
Ja, det känns som den är stacked med potentiella Stanley Cup-vinnare.
Ja, precis. Och det känns nästan lite orättvist att peta ut vissa av de här lagen utanför slutspelet. Och det kan till och med vara mycket väl så att båda wildcard-platserna i den västra konferensen hamnar här i Central.
Ja, det är mycket möjligt. Och vi kör i bokstavsordning som vanligt. Och det betyder att vi börjar med Chicago Blackhawks.
Ja.
Det forna storlaget som har haft det lite tungt på slutet. Kanske inte tvingas genomgå en regelrätt rebuild, men i alla fall något som har påmynt om en.
Ja, det kan man väl säga. En liten rebuild on the fly. Så har varit bra för dem. Där har faktiskt Dan Bowman gjort rätt beslut trots allt. Trots att vi var lite skeptiska mot han för kanske 2 år sedan när han skickade Panarin och Hjalmarsson och så vidare. Men han har ändå fått fram The Brinka till exempel och Strome i fjol. Och, ja, vi får se om det kanske kommer poppar upp lite nya namn den här säsongen, en svensk bekantning som Alexander Nylander som kanske tar plats i truppen för att starta. Vi får se.
Ja, det är intressant. Det känns ju som de är på väg åt väldigt rätt håll. Det som är kvar av den här stommen från de tre Stanley Cup-segrarna mellan 2010 och 2015 är fortfarande i stort sett fortfarande utsökt. Jag menar, både Kane och Taves hade faktiskt slog personliga poängrekord i fjol.
Ja, det ska man ju understryka faktiskt, för framförallt Taves har ju fått mycket skit och att han är rejält på väg ut, för jag har varit kritisk mot honom de senaste säsongerna, men i fjol så studsade han verkligen tillbaka och var en riktig elitcenter igen faktiskt.
Ja, och precis som du säger, runt om så har det ju växt fram en ny kull jäkligt spännande och sprittande unga artister med The Brinkhead och Pellini och sådana.
Ja, precis. Det finns stor potential i alla fall. Och just The Brinkhead, jag menar 40 mål förra säsongen.
Ja.
Strome som ändå kommer över från Arizona efter den traden. Och stor besvikelse i öknen där faktiskt. Men så gör han 50 poäng, drygt 50 poäng på 58 matcher. Det blev riktigt fin siffra för den andra centern. Nu fick han ju visserligen spela med sin gamla rada parter från juniortiden, The Brinkhead och Patrick Kane stora del av säsongen. Då blir det mycket poäng. Men ändå, det är oerhört glädjande att ha en sån one-two-punch som man kan säga att Chicago har nu igen.
Ja. Och så har Bowman också under sommaren fixat till. De hade ett väldigt ihåligt försvar i fjol. De släppte in alldeles för mycket mål. Men genom att plocka in DeHaan och Olli Määttä så har de nu pluggat till det rätt okej där. Och en extra målvakt i Robin Lehner ska man inte glömma. Högst ovanligt så blev ju en Vesina nominerad Morris plötsligt ledig på marknaden och Bowman högg direkt.
Ja, precis. Jag skulle nog säga att det är deras bästa defensiva förstärkning att de får in en ordentlig backup eller kanske till och med efterträdare kan man säga till Corey Crawford som ju har stora skadeproblem. Nu är han väl fit inför den här säsongen och väntar starta premiären, men Lehner kommer ju verkligen utmana honom. Och det är ju stor skillnad att ha honom att tillgå istället för Delia eller Cam Ward som det var förra säsongen.
Ja,
nu har de ett jättebra målvaktspar och det kommer verkligen hjälpa dem. Och som du säger, DeHaan, Määttä, det är inga superbackar i liga, men det är bra defensiva.
Ja, de är habila.
Men habila i alla fall.
Det var inte bara målvakterna som det var en ganska... De hade bra offensiva backar med Erik Gustafsson i spetsen. En stor och härlig överraskning. Men de spelade ingen vidare i egen zon.
Ja, där var det fullständig hönsgård. Vare sig superrutinerade Joel Quenneville stod på tränarbänken eller betydligt mindre rutinerade Jeremy Colliton. Mm. Så såg det ungefär likadant ut. Men ändå, det känns som att de har fokusera rätt under sommaren på att förstärka defensiven snarare än offensiven.
Ja, och nu nämnde du ju en annan väldigt spännande faktor där då, och det är ju unge Colliton, bara 34 år gammal coachen. Som du har påpekat några gånger och som jag skriver om mycket i min preview i bloggen, så är det ju så, det går inte riktigt att jämföra, eller det går inte alls att jämföra allsvenskan i Sverige med NHL. Det är ju två vitt skilda universum, men det är ju ett faktum att det var under andra säsongen som hans magi fick verkligt genomslag i Mora, och effekten kan då bli densamma nu när han verkligen har fått förbereda sig och sätta prägel på verksamheten. Han har ju tydligen varit extremt ambitiös inför den här säsongen. Ja. Han syntes ju till exempel på pressläktarna under hela slutspelet här och där för att Bowman skickade runt honom för att han skulle få en liksom inblick i hur det fungerar när det blir riktigt allvar i ligan och så.
Ja, exakt.
Och han är ju en ung, smart, väldigt begåvad strateg.
Precis, han har dels det här pedagogiska karisman för att liksom nå ut till spelarna. I Mora snackar ju alla om det. Det är ju som sagt i Mora jämfört med Chicago när han ska prata till Patrick Kane och Taves och så vidare. Men i Mora snackar ju alla om att alla spelare connectar med honom och verkligen tog till sig hans budskap.
Mm.
Och till hans fördel måste vi ändå säga också att det började inte så bra i Chicago här, men under 2019 halvan av säsongen i fjol så höll ju faktiskt Chicago slutspelstempo de sista 40 matcherna då. Och de fick ju mycket skit för att de släppte in mycket mål. Men under andra halvan så var de plus 5 i målskillnad. Så att det blev ju mycket bättre ju liksom längre tiden gick. Och ju mer Colliton lyckades implementera sina idéer. Och nu som du säger, när han fått en hel försäsong att komma in i det. Så tror jag att vi kommer se stor skillnad.
Ja, I en annan division hade man, tror jag, man kunnat slagit fast att Chicago nog går till slutspel. Nu är det bara att konkurrensen är så jävla mördande i Central, så det går inte att slå fast, men de kommer vara med och pusha kring strecket, tror jag, och det blir den roligaste säsongen i The Madhouse on Madison på några år.
Ja, precis. Nej, det känns som att de är klara med att harva i bottenträsken och vara borträknade från slutspel sista månaden av säsongen, utan nu kommer de i alla fall vara med och tampas ända in på snöret och kanske knipa en wildcard-plats om inte annat.
Ja, precis. Ja, det är wildcard-plats man föreställer sig att de har en chans att hugga. Absolut.
Ja. Jag vill lägga till också när vi pratar om Colleton, och jag sa det redan i vår avslutningspodd när vi pratade om alla lag, men det är ju ändå intressant också att han har dels har han tagit in Mark Crawford som en av sina assisterande. Där snackar vi ju rutin, NHL-coachen 94. Men ja, utöver honom också Thomas Mittell, 38 bast från AIK förra säsongen, som alltså är assisterande i Chicago Black också. Det är ingen dålig karriärresa för honom heller.
Nej, ja, det är kul. Verkligen. Sen har vi då Colorado Avalanche. Det är 18 år sedan senast de kändes som en contender och ju faktiskt vann då också. Men nu är de för första gången sedan Foppa och Sakic-epoken på riktigt igen. Känns det ju som.
Ja, det känns det som. Jag ska komma fram till det. Men jag undrar om jag ska först här ska leka lite djävulens advokat och vara lite anti.
Antiranta.
Antiranta, ja. Nej, men för det känns som att de har tagit framsteg de senaste åren, liksom steg för steg, och fjolårets slutspel var liksom det ultimata beviset på att de har slagit igenom nu som lag.
Ja.
Alltså de lekte ju med Calgary och de tog San Jose till Game 7. De spelade en otroligt explosiv, intressant, rolig, sevärd hockey.
Ja.
Med flera unga liksom prime-spelare, alltså, eller på väg in i sin prime, alltså McKinnon inte minst, med Rantanen, Landeskog och alla backar vi kommer komma in på och sådär. Men det jag vill säga ändå, alltså de här två senaste åren, så vi får se om det här i året när de verkligen breakar och blir liksom ett jämnt lag även i grundserien som man kan lita på. För förra året, jag menar, två år i rad nu så har de varit sista laget in i slutspel. De har brottats med liksom svåra djupa dalar också under säsongerna. För jul hade de en stretch på 8 matcher utan seger. De hade 3 sviter på minst 5 raka förluster. Så att, och de spelare vi ska komma in på snart som de har värvat. Man måste också nämna att de har tappat flera bra spelare. De har tappat Carl Söderberg, de har tappat Alexander Kerfoot, de har tappat Tyson Barry inte minst. Och nu när vi kommer att prata om att de förmodligen har bättre secondary scoring, så är det trots allt 4, 5, 6 i interna poänglinjen i fjol som är borta. Mm. Så det är inte därför vill jag vara lite djävulens advokater också och säga att Colorado är lite svajiga, har varit det fram till nu i alla fall, och har tappat ganska bra spelare också.
Ja, fast jag håller inte med om det här. Jag menar att anledningen, de har ju varit lite varpiga på det sättet att, precis som du säger, det har varit för långa sekvenser under grundserien när de plötsligt har tappat. Men det har ju berott på att formationerna bakom första kedjan, som ju definitivt har etablerat sig som en av världens bästa nu med Landeskog, McKinnon och Rantanen.
Ja.
Det är ju en bona fide topp 3, topp 4 kedja i ligan.
Ja, absolut. Det är topp 3.
Ja, det är bara det är Boston och några till som har likadan fantastisk kedja.
Ja.
Men bakom där så har det varit, även om du tycker att Kerfoot och Söderberg var ju enastående i fjol, långa stunder. Men det har ju varit problem med bidragen från de kedjorna, och jag tror att man har rättat till det nu. Men jag tycker att de här som kommer in nu, Kadri är en utmärkt andrecenter.
Absolut.
Och Burakovsky och Donskoj. Och Nikushkin som jag vägrar ju upp om. Jag tror fortfarande att det kommer att bli något av honom en dag.
Ja, det förblir en beauty-favorit.
Ja.
Ungefär som du tror på Arizona och Carolina år efter år, så är Nikushkin en sån spelare också.
Ja, och jag är övertygad om att det blir en annan stabilitet där, och att de kommer, du nämnde ju ordet, begreppet secondary scoring där, jag tror att de tar hand om det nu.
Ja.
Det är också såklart, helst om det hade gått så hade de väl behållit Tyson Barry, utmärkt back.
Mm.
Men de har ju så extremt väl förspänt på backsidan med unga backar på väg upp. Så att jag tycker det var korrekt att avyttra honom.
Han är ju framförallt en powerplayback kanske. Men där känns det som att deras powerplay inte nödvändigtvis blir flera hack sämre, utan de har ju liksom Cale Makar. Det är ju ja, potentiellt exakt. En av, kanske inte den här säsongen, ligans liksom bästa offensiva back. Men inom några år så kanske han är ligans bästa offensiva back. Och redan nu, jag menar redan i slutspelet, gjorde han ett jätteavtryck.
Ja, Makar, Girard och, ja. Och han de valde först i år. Vad heter han?
Bowen Byron.
Ja, det är ju liksom... Om de kan behålla de tre, då har de ju helt otroligt bra backuppsättning.
Över 10 år framöver, minst.
Nu... Makar, som du säger, han kom ju in och var... Han totalt respektlös, bara gick in och spelade storartad hockey direkt i slutspelet.
Ja, exakt. Ja. Han är legit.
Ja.
Nu var det faktiskt så att de skickade tillbaka Byron till VHL och inte låter han starta i NHL. Men det tycker jag också visar på tålamod, att de litar liksom ändå på sin backuppsättning. Och, jag gillar säkert hur han agerar, att han ändå, både satsar nu men också fortsätter att titta framåt. Ja. Kärnan är ju fortfarande ung i här laget. De måste inte vinna i år. Även om de kan göra det med här laget.
Nej, och jag kommer tillbaka till de där namnen igen. Forwards som de har tagit in. Jag tror att hade de varit med i den Game 7 mot San Jose. De var ju ett mål från konferensfinalen.
Ja, de har ett Jonas Donskoj mål från konferensfinalen. Ja, och det är han de har värvat.
Mm. Ja, jag tror att de hade vägt över i det avseendet. Jag tycker Colorado är på väg mot något intressant. Det är ett frågetecken dock är ju... Det blir väldigt tydligt att Philip Grubauer ska vara första målis nu. Och med de förväntningarna på sig och kraven på att vara på extremt hög nivå månad efter månad.
Ja.
Kan han det?
Ja, visst. Han och liksom Valamo kunde ju turas om lite i fjol. Och till slut var det Grubauer som drog det längsta strået och var bäst av de två och fin i slutspelet. Men jag tycker att han är en bra målvakt. Alltså jag tror han klarar av att stå 60 matcher.
Ja,
det är ett frågetecken, men jag tror att han gör det.
Ja, ja gör han det då är Avalanche för första gången på några decennier här en contender, tycker jag.
Och sen tycker jag inte man nödvändigtvis behöver döma ut Pavel Francouz eller hur man uttalar han, tjecken, som är ju rutinerad från spel i Europa i alla fall och som gjorde det helt okej i AHL förra säsongen också, som nu blir backup i NHL på riktigt. Jag tror han kan vara liksom... Men godkänd. Alltså, ja. Han kommer vinna några matcher i den här säsongen också.
Men det vet man ingenting om. Så det får vi
det får vi se. Ja.
Ja. En nyckel var ju, vi sa att vi skulle nämna några nyheter här som har inträffat sen vi spelade in förra avsnittet. En nyckel här var ju att Rantanen då till slut, en av dessa RFA som det har dragit ut så på tiden med på så otroligt många håll. Men han är ju klar nu.
Ja, han valde att köra Marner grejen då, inte skriva bridge utan att ta så mycket pengar som möjligt nu istället och skriva ett sexårskontrakt på strax under 10 miljoner dollar per säsong.
Ja.
Inte Bjurman anda, men samtidigt väldigt mycket pengar att nobba.
Nej, det var så han tänkte. Jag skiter i vad Bjurman säger.
Ja, det är ju så de resonerar.
Ja. Ja, men det var ju såklart, han är ju en av de där tre stjärnpjäserna i första kedjan.
Ja, precis. Som håller yppersta världsklass. Så att, absolut. Och i svensk väg kan vi ju... Jag vill snöa in lite på Burakovsky, men vi kan också nämna att Kalle Rosén som kom i den här Barry Kadri-traden tar en startplats från att ha varit lite upp och ner i Toronto mellan Marlies och Maple Leafs och startar en säsong i Avalanche och verkar ingå i tredje backpar inledningsvis och gjort det bra på campen. Och Burakovsky som sagt, alltså jag... Det ska bli spännande att se om han kan få ett så här William Karlsson / Elias Lindholm lyft i ny omgivning här.
Ja.
Nu när han får lite mer utpräglad roll.
Det tror jag på. Jag tror att han har lite som Elias harkar runt för mycket i Washingtons laguppställning och aldrig fått riktigt tid på sig att utveckla kemi med lagkamrater.
Nej, för visst, han har fått spela en del med Kuznets som han har spelat med Bäckström. Det är ju inga dåliga lagkamrater det heller. Men inte liksom på kontinuerlig basis. Aldrig att han har känt det förtroendet från sin tränare.
Nej, det har liksom skavt på något vis i Andreas fall med Washington nästan hela tiden.
Ja, och något som talar för att han är en riktigt bra spelare och bara väntar på den här explosionen, det är att trots att nu William Karlsson i 2 år och Elias Lindholm i 1 år har bättrat på sin poängskörd rejält i NHL-karriären, så ser man till poäng per 60 minuter, alltså poängsnitt sett till hur mycket speltid man får, så har faktiskt Burakovsky, ja, han faktiskt mer poäng under sin NHL-karriär hittills än både Karlsson och Lindholm. Så det finns mycket hockey i den kroppen. Alltså. Han, får han bara chansen, då kan han verkligen producera.
Ja. Ja, jag tror på Colorado.
Ja, jag försökte komma med lite frågetecken där, men jag tror ju att de är ett slutspelslag och att de kan hota kanske ännu mer slutspelet den här gången.
Ja. Men jag tror ännu mer på nästa lag vi ska prata om. Och det är Dallas Stars. De har jag faktiskt, vi ska komma till slutgiltiga tips så småningom, men jag, precis som du, har ju faktiskt Dallas Stars i Stanley Cup-final i vår.
Ja, det känns som att om Dallas missar slutspel nu, då ligger den här podden pyrt till. Så som vi har hypat upp det här laget nu alltså.
Ja. Ja, nej, men jag tyckte att de såg i det närmaste kompletta ut redan i fjol, och nu har de fullfärdigat pusslet på ett ännu mer enastående sätt. Jag tycker de har allt man ska ha.
Ja, faktiskt. Om vi går igenom liksom lagdel för lagdel, så jag menar Ben Bishop, visst han kan vara lite skadebenägen, men han gjorde en otrolig säsong i fjol. Kunde absolut argumentera för att han skulle ha fått Vesina till och med. Alltså utifrån hans siffror och hur värdefull han var för Dallas. Och hans slutspel dessutom, det räknas ju inte, men han var ju fantastisk där.
Dessutom kan man hävda att de var en het kandidat. Med Kodubin så var de helt kandidat för William Jennings-priset också för bästa paret. Nu fick ju Lehner och Greiss det, men Kodubin och Bishop var ju också uppe där.
Precis, det var Islanders som släppte in minst antal mål. Tvåa var ju faktiskt Dallas. Släppte in väldigt lite mål.
Med tanke på hur det har sett ut för i båda de fallen.
Precis, båda lagen som har läckt som såll. Jag menar, Dallas under alla år med Niemi och Lehtonen. Och nu är helt plötsligt han kanske ett av ligans i alla fall bästa målvaktspar istället. Ja. Och så kollar vi på backsidan. Jag menar, där har vi John Klingberg. Det vet vi alla att det är en av ligans bästa offensiva backar. Och PP inte minst. Och så då, ja, Miro Heiskanen. Ja. Jag menar, känns Cale Makar intressant, så känns ju Heiskanens andra säsong minst lika intressant.
Verkligen, verkligen. De har eller en av de mest så här glittriga backuppställningarna i ligan. Samtidigt som de ju, som vi just påpekade, har tajta till defensiven också och har bra spelare på, som kan göra det med.
Ja, alltså Lindell till exempel är ju en tvåvägsback, men han är ju pålitlig kugge. Och sen, jag menar, Polak, han halvar kvar i NHL och han gör det bra och han är omtyckt av sina lagkamrater och sina tränare, var han än spelar. Även om hans avancerade statistik och rent, ja, man kan tycka att han ser lite långsam ut liksom.
Ja, vi var ju stod och tittade på lite Longhorn tjurar i
de såg ut som Roman Polak
i Fort Worth, och du började ropa på dem Roman.
Ja, men det kändes som att det var det bästa tilltalet liksom. Ja. De liknade en viss Roman Polak. Men så här, de har tagit in Andrei Sekera som blev utköpt av Edmonton. Men det kan vara, jag menar, han var en bra back för några år sedan. Haft väldiga skadeproblem sedan dess. Men jag dömer inte ut honom helt, utan på ett billigt ettårskontrakt så känns det som en bra chansning av Dallas.
Absolut. Vi går vidare till forwardsidan. Ja. Den är också riktigt glamorös, får man säga. Med den etablerade superkedjan med Ben Seguin och Radulov. Nu har plockat de in Pavelski och Corey Perry. Och Pavelski känns ju som en omedelbar konsoliderar centersidan. Och Perry är ju lite chansning, men det är så billig chansning. Så det är, kan man skaka liv i honom, få ett fint år till ur honom, då är han ju ett superfynd också.
Ja, precis. Det känns också som en så här typiskt bra ettårskontrakt. Low risk, high reward.
Ja.
Onekligen. Och grejen var ju så här att... För visst, offensiven, hur sprakande den ser ut på pappret och framförallt som den var för några år sedan när vi kallade dem för ett massförstörelsevapen ungefär. Så var det faktiskt så att i fjol så hade de ju problem under grundserien. Dels så blev de ju utskällda av sin ägare. Ja. Vet vi ju. Och faktum är att Ottawa hade fler 15-målsskyttar än Dallas. För bakom deras liksom superspelare där, Radulov, Ben och Seguin, så var det inte så många mer som levererade. Faxa tror jag kom upp i 15 mål också, men annars var det torrt. Men nu som sagt då, de får in en 38-målsskytt från Fjoli Pavelski. De får in en gammal målskytt i alla fall i Corey Perry. Och Roope Hintz kom in i slutet på förra säsongen och känns nu som en legit andra center utifrån vad han presterade i slutspelet.
Ja.
Så,
Roope Hintz var en stor favorit på en gång. Det tyckte jag var en jävligt underhållande hockeyspelare att titta på.
Pondus.
Explosiv, ja.
Och i det här så tror jag också att de kan väcka liv i ett antal spelare som har potential för att göra minst 15 mål och kanske 40-50 poäng. Mattias Janmark tänker jag på till exempel. Och en sån som Radek Faxa är ju bra, och när han ramlar ner till tredje center så känns det som att djupet genast blir starkare också. Så att vi har berömt målvaktssidan, vi har berömt backsidan, och nu berömmer vi forwardsidan också. Så på det viset känns det ju väldigt starkt det här laget. Och
Och det är en sak till. Jag tycker de har en ypperlig balans, ålders och var man befinner sig i karriären, balans liksom. Ja. Jag ber att få citera mig själv i bloggen.
Ja, gör det.
Om vad det handlar om. Det är liksom en balans mellan ung iver, grupande mitt i prime hunger och åldrande sista chansen desperation.
Ja.
De har allt det där, och det brukar vara så man får till en riktigt skummande Stanley Cup-brygd.
Ja, exakt. Ja, precis. Nej, jag håller helt med dig. Det var välformulerat.
Ja, det var inte därför jag var ute. Jag orkar inte tänka ut något nytt. Och
nej, men det var eftertänksamt. Och jag håller med om det. Och jag kan känna så här också, att jag blir inte förvånad om något annat lag i Central vinner divisionen i grundserien. För jag tycker att det här laget känns väldigt välkomponerat för ett slutspel. Mm. Och att det är då de verkligen kommer tända till. Jag blir inte förvånad om de slutar kanske trea divisionen eller Dallas-laget, trots att vi har berömt dem så mycket. Men i slutspelet så ser jag dem redan nu som en favorit. Jag har ju dem som mästare till och med, så det är klart jag gör det.
Sånt är ju intressant att säga, men det är svårt att argumentera för det när man bara ska tippa. Då sätter man ju dem man tror går längre.
Jag vet, det blir så, exakt. Så att, ja. Det är inte, men vi ser det, vi kan ju säga så här, vi ser det här som det starkaste laget i superstarka Central.
Ja, ja, vi har dem båda i final. Vi är rörande överens där, det är ju fint.
Det är fint ju. Mm.
Minnesota Wild är däremot ingen av oss som har i final eller ens i slutspel. För att det gamla Ekans gamla favoritlag där uppe i de norra skogarna.
Svenskbygderna.
Ja, det har varit problem där, och de kom ju till sin spets när de redan efter ett år såg sig tvingade att sparka general manager Paul Fenton.
Ja.
Det har ju varit väldigt bra sen Billy jag kan aldrig uttala.
Bill Guerin.
Guerin säger man. Nu ska jag komma ihåg det. Guerin. Jag säger Guerin.
Guerin, ja, det är något annat. Ja,
Billy Guerin. Men han kom in och har gjort väldigt utsökta saker sen han kom in och känns som en stabilisator liksom.
Ja, jag är tycker både och. Alltså som karaktären, han är den positivism han har kommit in med. Entusiasmen som har liksom spridit sig på hela gruppen. Det är ju det de var ute efter lite grann också. Att få, liksom jämfört med Fenton som hade såg i politik och som vände sig emot både spelare och folk inom klubben och sådär, så känns ju Bill Guerin på ett helt annat sätt och som liksom knyter ihop Minnesota Wild som organisation istället. Men jag tycker återigen att de valde bort Ron Hextall av just den anledningen. De vill inte ha en sån hårdför ledarstil, men hans sätt att se på hockey och hans sätt att bygga en organisation hade kanske varit bättre i det här läget att börja om lite grann. Istället för att, ja, nu när Fenton bland det sista gjorde var ju ta in en 32-årig Mats Zuccarello på ett långtidskontrakt, och bland det första som Bill Guerin gör är att signa 29-årige, snart 30-årig, han fyller i november, Jared Spurgeon på ett 8-årskontrakt. Mm. Och vi tycker ju, båda två tror jag vi kommer komma in på, att det här laget är det sämsta i den här divisionen. Och ska man då liksom fortsätta och tro på det liksom och tycka att man ändå har en tillräckligt bra kärna för att fortsätta satsa. Så liksom, om vi blickar framåt till säsongen 2023-2024, ja, då sitter Wild där på en 36-årig Zuccarello, en 34-årig Spurgeon, en 38-årig Ryan Suter och en 39-årig Zach Parise, uppbundna på $30 miljoner.
Ja, jo, det här är ju, det är intressant aspekt. Men nu är det ju så att han fick det han fick i knät. Och Spurgeon tycker jag nog att man, det finns anledning, kanske inte knyta upp så länge, kanske inte borde ha gjort. Men,
ja, det är ju en bra spelare naturligtvis.
Men efter Fentons liksom respektlösa förhållande till truppen, där det liksom var så länge snack om att han försökte traila Jason Zucker till vem som helst för vad som helst nästan. Ja, ja. Så tror jag att det var liksom det här att visa förtroende för de som är där ändå betyder väldigt mycket. Ja. För det var inte hans fel att Fenton gjorde så konstiga trader och kastade bort Charlie Coyle och Nino Niederreiter. Det har ju gjort att det, till skillnad, total skillnad från Dallas då, så är det ju fel balans här. Det tiltar åt fel håll åldersmässigt och buffertzonen mellan de gamla och de unga är för ihålig. Liksom. Det är ett glapp där. Och ska det gå någonstans så krävs det så oerhört mycket av några unga spelare som jag inte vet om de är jätteredo för de stora roller de måste ta.
Ja, Eriksson Ek, eller du tänker kanske på Donato och Fiala?
Ja, och Eriksson Ek, absolut.
Och Jordan Greenway och Luke Cunningham och allt vad de heter. Ja, jag håller med. Jag känner lite grann, jag tycker att Minnesota liknar lite grann nu vad Detroit befann sig för 4-5 år sedan.
Det var hårda bud.
Ja, nu har inte Minnesota en enorm 25-årig slutspelssvit att försvara ungefär så. Men de tror ju fortfarande själva att de kan utmana med den här kärnan ungefär. Och försöker liksom bättra på den och bygga på den istället för att bygga en ny kärna. Och jag tror ju att det gör att de sakteliga kommer bli sämre och sämre för varje år som går nu istället. Istället för att göra som Detroit har gjort nu och börja om. För man har inte en tillräckligt bra kärna som kommer underifrån. Med Donato och med Fiala som man har tradat till sig. Med Eriksson Ek. Det är bra spelare, men är det liksom elit-franchise-killar att bygga kring? Tveksamt. De skulle kunna komplettera en redan bra kärna, men de har ingen bra kärna.
Ja,
men jämför Bergeron, Marchand mot Koivu, Stahl.
Nej, såklart. De hör inte till toppskiktet på något sätt. Men jag tror nog att det kan bli bra, och när Garin får lite tid på sig att jobba så tror jag att det ändå går att göra något av det här. Men det var inte lyckat med de tomrum som har uppstått efter Coyle och Niederreiter framförallt.
Nej, men jag vill titta lite på längre sikt också. Om vi ser vad som kommer ytterligare underifrån bakom Eriksson Ek och det här gänget. Så såg vi till exempel den här stora Trevor City-turneringen som vi pratade om. När vi pratade om just Detroit, att jämföra med dem igen, som jag verkligen har börjat om på riktigt. Det är ju 8 lag med i den försäsongsturneringen, den största av försäsongsturneringarna. Och den vann ju Detroit med sin imponerande prospect pool som de har numera. Medan Minnesota Wild slutade tok sist, vann inte en match. Deras prospect pool är inte bra. Så att, nej, jag tycker inte att han har fått något fint dukat bord att ta hand om här.
Så tror jag att han kan duka om det med lite sikt. Han får jobba som fan, men det går ju.
Ja, det är uttalat, så ska man försöka få till en rebuild on the fly istället för en full-blown rebuild. Liksom. Ja. Ibland har det funkat.
I den här konkurrensen i Central så är de nästan dömda att komma sist nu i år. Så är det.
Ja, de känns för svaga. De har ett okej lag. Liksom. I andra divisioner så skulle de kunna hota med slutspelsplats. Men här känns det att här är man mer tänd på andra lag. Alltså.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Ja. Nästa lag är ytterligare ett lag som är komponerat för att vinna nu. Det råder inga tvivel om det. Att Nashville Predators har öppnat sitt fönster och att det står på vidgaver att de vill vinna och hoppas vinna just nu. Eller hur?
Ja, precis. Jag menar, kollar man på deras kärnspelare så är alla i typ 26-27 års åldern. Liksom. Det är ju knappt någon som är över 30. Utan det är verkligen win-now-mode som gäller här.
Ja. Och på pappret så ser det ju, man tittar på laget så är det så här, oj, 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 man hajar till. Problemet är ju bara att inte alla de sista åren riktigt har levt upp till sin fulla potential. Och framförallt gäller ju det bakom, de har ju också en utomordentligt bra och väl inarbetad första kedjan med Forsberg och Johansson och Arvidsson. Ja. Men bakom dem är det ju några som, framförallt på forwardsidan, som inte har riktigt levererat. Kyle Turris är det främsta exemplet, men det ska ju finnas mer att hämta hos Colton Sissons och Nick Bonino också.
Apropå det, liksom, man tycker att de har offensiv spets, men vet du när senast en Nashville-spelare gjorde 70 poäng i NHL? Vilken säsong det var?
Nej.
2007-2008.
Oj, oj, oj. Och det var?
Det var Jason Arnott och JP Dumont. Så ja. Det var ett tag sedan. Och 72 poäng som de gjorde båda två den säsongen, 2007-2008. Hade de gjort det förra säsongen här, då hade det räckt till en 47:e plats i poängligan. Ja. För att det görs ju så mycket mål numera i NHL. Så att de får verkligen inte ut max av det här laget. Alltså visst, dock vill jag nämna då att både Arvidsson och Forsberg har snittat liksom att de skulle kommit upp i 70 poäng respektive över 40 mål i Forsbergs fall och även Arvidssons fall om de hade spelat hela säsongen. Båda har ju haft lite skadeproblem som har gjort så. Men ändå, det säger något om Nashville att de ändå inte lyckats maxa potentialen i truppen när det är 11 år sedan de hade ens en 70-poängsspelare.
Forsberg, precis som du säger, flipper. Han är ju, jag tror att om han får vara frisk så är det ju 40-målsbarriären kommer han att skjuta hål på.
Ja, och den som gjorde mest mål av alla svenska förra säsongen, det var faktiskt Viktor Arvidsson ihop med Gabriel Landeskog. Båda gjorde 34 mål, men grejen med Arvidsson var att han gjorde 34 mål på 58 matcher.
Ja, han missade hela inledningen nästan.
Exakt, så att han hade ju ett målsnitt som Alexander Ovechkin. Det är helt sjukt att säga, men det hade han faktiskt på de 58 matcherna.
Ja. Nu har ju det också Poil då, general manager, den grånande, den enda Nashville någonsin har haft. Han har ju inget emot spektakulära affärer, så han högg för sig av Matt Duchene då hela tiden. Det var ingen förvånande över det. Duchene har ju själv skickat ut signaler i många år om att han vill till Nashville.
Ja.
Och det intressanta där tycker jag att han på något vis också personifierar det. För mig personifierar det där med att ha en enorm potential men inte riktigt få ut den. De sista åren i Colorado var inte så lyckade och Ottawa var inte så lyckade. Det är inget tvivel om att han har förmågan, men han måste få ut mer av den. Och det måste han verkligen nu i Nashville om det ska gå som de hoppas.
Exakt, för att visst han är bra och apropå 70 poäng spelare så gjorde han faktiskt, kom han ändå upp i 70 poäng till slut i fjol. Men vi har sett många exempel på lovordade centra som kommit in i deras mix där och inte riktigt lyckats prestera. Så att det vill till nu att Duchene är riktigt bra så att de kan forma en one-two-punch värd namnet med Johansson och just Duchene. Och att han också kan spetsa till deras PP, för det pratade vi om jättemycket förra säsongen. De slutar alltså med på lite drygt 12% bara, vilket är den sämsta noteringen under hela lönetaxeran med detta spelarmaterial. Sensationellt.
Ja, det är faktiskt inte acceptabelt. Det ska inte kunna vara så.
Ja, det är totalt omöjligt för dem. De har ju backar så det sjunger om det som kan producera PP och de har forwards på respektive kant och framför mål som är experter på sånt. Så att de måste kunna ha ett PP på snarare 25% än 12%. I alla fall över 20%.
Ja. Och vad gäller backarna då så har The Big Four blivit The Big Three. För att PK Subban har blivit tradad till New Jersey då. Men det är fortfarande en jäkligt stark uppställning där med Josie och Ellis och Ekholm och Dante Fabro.
Ja, det är en stor talang.
Med lite flyt så kanske han kan kliva upp och fylla ut tomrummet efter PK. Det är inte otänkbart.
Nej, precis. Så han är bra i egen zon sådär. Så han behöver inte producera så mycket framåt. För det har de ju ändå Ekholm och Josie och Ellis till. Så att kan han vara stabil i egen zon, då har de fortfarande en ramstark topp 4 så det sjunger om. Det är en av de bästa i ligan. Så att det behöver inte vara ett jättetapp, utan det kanske är rätt ändå trots allt av Poil att förlägga mer pengar på forwardsidan än backsidan och få in Duchene. Jag vill säga, när vi pratar backa så måste man ändå säga slående statistik med Roman Josi som är på kontraktsår. Han ska ha mycket pengar här var det lider snart också. Men så duktig skridskoåkaren är och så duktig pucktransportören är. Jag brukar ju prata om zone entries och zone exits, som du vet. Och om man pratar både och egentligen, om vi tar zone entries kan vi ta. Att ta sig in i offensiv zon med kontroll på pucken. Han hade alltså 135 mer kontrollerade zone entries än någon annan back i ligan. Nästan dubbelt så mycket som tvåan. Sanslöst duktig han är på att transportera puck. Och nästan lika slående överlägsen i att ta sig ur egen zon med kontroll också. Så att en superback den här Josi.
Ja, det är kul när du nördar ner det.
Ja,
så är det målvakterna då. Vi får se, Pekarina börjar bli gammal. Men det har inte... Han hade en svacka för några år sedan, typ. Men nu har han ju varit bra igen. Och skulle, jag tror att han har en säsong till i sig. Och har han inte det så är ju landsmannen Jussi Saros väntar på att ta över.
Ja, det känns ju supertryggt där. Men det känns som att vi har trott att Saros skulle kanske ha tagit över vid det här laget. Men som du säger, Rinne har varit riktigt bra. Och liksom, just nu går han in som starter igen. Han har ju, jag vet inte hur många säsonger sedan det var han inte var starter. Jag tror han håller på att hota... Ja, det är bara Lundqvist och Quick tror jag som har varit första målvakt längre av dagens enda målvakt.
Ja, det är helt klart. Får de till det och alla de här namnen vi har nämnt höjer sig lite så är ju Nashville en contender. Jag tror vi kan säga det.
Och de kanske slår lite underläge också i år. Det snackas inte lika mycket om dem. De slår ju aldrig underläge, men det är inte samma enorma snack om dem som kanske förra och förra säsong.
Men fortsätter de underprestera en gång till, framförallt i början, då tror jag att Peter Laviolettes era kan vara över.
Ja, det känns som att han är den som sitter, alltså som är nästa att det är ingen så här trade snarare som ska göra då, utan då är det tvärtom. Då är det på tränarbänken man måste ändra personal för att få ut spelarna har dem liksom.
Exakt. Ja, sen har vi regerande Stanley Cup-mästarna då, St. Louis Blues.
Ja.
Och det är intressant med dem på många sätt.
Ja.
För att det hör ju inte till vanligheterna att regerande mästare kommer tillbaka med bibehållen styrka. Hela lönetagssystemet syftar ju till att motverka det.
Ja.
Men sån är som på några ytterligt få och inte särskilt avgörande namn. Nej. Pat Maroon och Joel Edmondson. Så kommer de ju faktiskt, de ställer samma manskap på isen igen. Eller snarare starkare till och med, eftersom det sena förvärvet där av Justin Brown.
Justin Faulk,
sorry. Ja. Stärker backsidan ytterligare.
Ja, det var lite oväntat att de skulle hugga Faulk, måste jag säga. Speciellt med tanke på att, apropå lönetaket då, att Alex Pietrangelo sitter på utgående kontrakt nu inför det sista året för honom. Och han kommer vilja ha kraftigt med pengar. De tar in Faulk och dessutom förlänger hans kontrakt direkt. Men de kanske löser det där på sikt ändå. Men oj, vilken backsida de har. Jag håller med, de har snarare förstärkt tycker jag. Jag menar Parayko, Faulk, Pietrangelo, Vince Dunn, våran favorit. Kalle Gunnarsson hade ju en liten metamorfos i en liten bounce back i slutspelet.
Och så avgjorde en av finalerna i sudden. Ja. Strålan.
Exakt. Så att, och sen så, jag menar, de har ju en del unga spelare som jag tror mycket på kan ta fler steg den här säsongen. Robert Thomas till exempel. Robbie Fabry nu när han har varit skadefri ett tag. Och Jordan Cairo så vidare. Så Oskar Sundqvist kanske också kan fortsätta utvecklas. Han är fortfarande ung.
Absolut. Och ändå så känns det inte så särskilt sannolikt att de ska kunna upprepa. För dels Stanley Cup hangover finns. Det är a real thing. Men det är också så här att och det framförallt beror det ju på konkurrensen och att när man har vunnit och när så många som har väntat på att få vinna så länge äntligen får göra det, så smyger in, man kan inte kalla det mättnad, men den här desperationen mattas ju lite grann. Ja. Medan andra fortfarande som inte har fått uppleva det där brinner på samma våldsamma hunger. Och därför så är det svårt att klättra upp för berget en gång till.
Exakt, för som du säger, det var för hela klubben så var det första Stanley Cup-titeln på 50 år som organisationen har funnits. Och ingen spelare i laget hade vunnit Stanley Cup tidigare i någon annan klubb heller.
Nej.
Så det var verkligen äntligen för samtliga komponenter här.
Ja.
Så att jag håller med att det borde smyga sig in en liten hangover, att de inte kan hämta kraft från den inspirationskällan på samma sätt nu.
Nej, precis. Medan deras rivaler i divisionen verkligen kan det.
Ja, exakt. Precis. Så att det borde ligga dem lite till last. Men samtidigt, om vi bortser från slutspelet, de var ju så fantastiska. Så bara kolla på grundserien från 2019 och framåt, ungefär som jag jämförde med Chicago. Så var de ju faktiskt St. Louis så bra. Så att de var ju bäst i hela NHL från 1 januari fram till 6 april när grundserien slutade. De var faktiskt bättre än Tampa under den perioden. Ja. Så att de var ju fruktansvärd form hela andra halvan av säsongen. Så att de kan ju verkligen spela otrolig hockey liksom när de är som bäst. Och då vill det också till att Binnington är på riktigt.
Precis. Man får ju för sig bara, vet inte varför, att målvakter som slår igenom på hans sätt, på Matt Murray-sättet. Det kommer gärna en sophomore slump när det har hänt.
Ja, precis. Det är svårt att veta om han är Matt Murray liksom, som inte har kanske varit riktigt lika bra efter det, eller om han till och med, det tror vi inte, men om han skulle vara en sån här Hamburglar som ju var fruktansvärt bra under några månader, ska vi komma ihåg, när Ottawa gjorde en liknande resa från botten av tabellen till slutspel åtminstone, inte till Stanley Cup, men i alla fall ett osannolik slutspelsplats. Binnington, jag har skrivit ett stort dokument om honom till NHL Bibeln faktiskt.
Ja, just det.
Då har jag ju satt mig in mer i hans bakgrund och så här, och det är ju verkligen, jag övertygas om utifrån det att han är på riktigt, alltså så som han har ändrat sitt träningsupplägg, kost, sömn, återhämtning, allt sånt där. Han är otroligt professionell, och det var han inte tidigare, för att han var ju betraktad som en supertalang i junioråldern. Han spelade JVM för Kanada och så vidare. Så han var betraktad som en supertalang då, men han var inte tillräckligt professionell utanför isen. Han var ju lite festprissa i Toronto, vet du.
Ja.
Men nu är han tvärtom, nu är han superseriös, och då har hans karriär verkligen vänt.
Ja. Och med allt det sagt från min sida som har låtit negativt här, så är det ju också samtidigt så att de inte bara var jävligt bra under andra halvan i fjol och genom hela slutspelet. De hade ju också den här mycket intressanta kackelax-tendenserna, det vill säga en enorm motståndskraft och förmåga att komma tillbaka från vad som än hände. Och det är ju alltid produktivt att ha det. Så att det kan ju vara fel. Det kan vara så att St. Louis bara börjar bygga en dynasti här och bara dominerar. Men jag förhåller mig tills vidare tveksam kring den utvecklingen.
Ja, på något sätt så vill man ändå tro att det inte ska räcka hela vägen en gång till. Trots att det finns mycket indikationer på det. Men ja, det är ju bara Pittsburgh under hela 2000-talet som har lyckats försvara sin Stanley Cup-titel. Så det är verkligen undantagsfall. Man har sån kvalitet att man kan göra om det 2 år i rad.
Ja. Mm. Ja du, Jonathan Onskan Ekeliv.
Ja.
Nu är det bara det 31:a laget kvar av alla vi har gått igenom.
Oj, oj, oj.
Och det är då Winnipeg Jets. Ja. För ett år sedan, mångas stora favorit till Stanley Cup-seger. I år, ingens favorit till Stanley Cup-seger.
Nej, det är ju en otrolig förändring i syn, perception på det här laget.
Ja.
Det är ett bra lag.
Det har hänt mycket dåliga saker under sommaren, men grejen är att det kunde ha varit ännu värre.
Ja.
Så sent som för bara några dagar sedan så kändes det ju oklart om de verkligen skulle kunna klara av och behålla framförallt Patrick Laine, men kanske även Kyle Connor. Och det råder ju fortfarande dessutom oklarheter vad som hände med Dustin Byfuglien.
Ja, det var ju ytterligare ett bakslag liksom, att åka på det.
Och då är det redan illa nog som det var från början, i och med att de har tappat så väldigt mycket av sin backstomme framförallt då.
Precis, för att grejen om vi tittar nu jämfört med förra säsongen, så är ju 4 ordinarie backar kanske de 3 bästa. Ja, man kan räkna in Josh Morrissey som en av de 3 bästa också. Men vi kan i alla fall konstatera att Dustin Byfuglien har tagit timeout, och vi vet inte om han överhuvudtaget kommer tillbaka. De har tappat Jacob Trouba till New York Rangers, de har tappat Tyler Myers till Vancouver, och så tycker jag man kan räkna in Ben Chiarot som ändå var ordinarie till Montreal. Och helt plötsligt så verkar det som att Neil Pionk ska vara i första backpar i detta Winnipeg.
Ja, det skrev jag om i natt. För oss som har sett honom något år här i Rangers är ju det vi kan bekräfta, att om han är i första backpar, då har man problem.
Ja, precis, alltså Det finns viss liksom, kvalitet i han, men alltså, han ska inte ha en så stor roll. Det visar han i New York Rangers, att då blir det farligt. Han ska inte spela 24 minuter på en match.
Nej.
Ville Heinola har visserligen imponerat på campen här, deras första val, som nummer 20 i sommarens draft. Så de till slut kunde lägga beslag på själva. De tradade ju det valet till New York Rangers för Kevin Hayes i slutet på säsongen. Så fick de tillbaka det mot Jacob Trouba. Och så blev det Ville Heinola. Och han som 18-åring nu ser ut att förtjänat det visserligen, men också tvingas ta en ordinarie plats direkt för att de har inte så mycket annat att konkurrera med. Så han går in från start.
Ja. Ja. Offensivt ser det betydligt ljusare ut då. Nu när Laine och Connor ändå skriver på. Det dröjer väl innan de kan spela dock. Ja. Och jag tror ju dessutom att det har varit för mycket liksom stök och friktioner under sommaren mellan nyckelspelarna och klubben, och jag tror att det kan också påverka negativt.
Ja, jag håller med om det. På ett sätt så liksom, ibland kan det bli så, det skulle kunna vara så också att det är något som att det här stöket och synen på dem och lite, att de plötsligt är lite nedlagstippade kan vara till deras fördel, att de liksom kommer ihop som grupp lite grann och slår lite ur underläge sådär. Men det snarare känns det som jag håller med dig om, att det kanske har varit lite splittrat. Det är inte så bra signal heller att den bästa backen inte vill komma dit och spela med dem. Och att Patrick Laine yttrar sig på det viset som han gjorde om Paul Maurice och Brian Little, inte minst, en lagkamrat. Ja. Det sänder inte så bra signaler det heller. Så att det kan vara lite splittrat i de klänsrummet nu.
Ja, det tror jag. Det är olyckligt och verkligen lite förstummande hur snabbt det kan gå och förvandlas från från en sån utmanare till det känns ju som att det enda lag de kommer ha bakom sig i den här divisionen, alltid sagt och gjort, det är Minnesota.
Ja, faktiskt, det är, både du och jag har Chicago före. Det kan vara så att jag blir inte förvånad om Winnipeg går till slutspel. Det blir absolut inte, för sån kvalitet framförallt offensivt har de ju, men är nu på pappret och av just de här dubierna kring dynamiken i laget också, så känns det som att de är nog näst sämst i den här divisionen.
Och det hela det här leder till för min del då att tvingats tippa alla divisioner, och jag känner mig precis som du berättade när du hade gjort det här tidigare och tidigare, att man tittar så, nej, hur kan jag påstå det, man dividerar med sig själv och så, men Central känner jag mig ändå, trots att det är så hårt och jämnt, så här blir det nog.
Du är nöjd med det?
Ja, jag har ett Dallas, två Colorado, tre Nashville, fyra St. Louis, femma Chicago, sexa Winnipeg och sjua Minnesota, och jag tror att det är St. Louis och Chicago som tar wildcard-platserna.
Ja, då är vi rörande överens igen, precis som vi var med Dallas. För att jag har nästan exakt samma, jag har precis som du St. Louis och Chicago som båda wildcard-platserna. Den enda skillnaden är att jag har faktiskt Nashville före Colorado, tror jag.
Ja, jag kan tänka mig, det hördes ju på dig att du inte var riktigt typ.
Ja, viss skepsis fortfarande mot detta Colorado.
Ja. Ja, och jag har också fått skrivit då att det är konferensfinalen i öst. Det är Tampa Bay mot Washington. Tampa Bay vinner med 4-2.
Härligt.
Konferensfinal i väst, Dallas mot Vegas, och Dallas vinner 4-3. Stanley Cup-final, Tampa Dallas 4-2. Stanley Cup-mästare Tampa Bay Lightning.
Oj. Hjälp. Ja.
Första utmanare i öst, eller alltså bakom konferensfinalerna då. Ytterligare tre utmanare för mig är i öst: Boston, Florida, Toronto. Ytterligare tre utmanare här i väst då är Nashville, Colorado och San Jose.
Ja.
Jag vill komma tillbaka till Tampa, för vi var ju lite, när vi pratade om dem så var vi, men jag har kommit fram till att ta med fan, nu händer det. Om inte det som hände i våras tar fram det allra bästa hos den här gruppen, då händer det aldrig.
Men då är det kört.
Nu händer det. De är bäst och de kommer att vara bäst i år.
Jag tänker säga någonting. Jag tänker säga någonting. Men det låter lovande.
Men får vi höra dina konferensfinaler i öst och väst?
Jag vågar inte ens tippa på Tampa, så att jag kan inte göra det. Så att det blir i öst så blir det Boston och Washington.
Jaha.
Precis som du sa. Och jag har faktiskt satt 4-1 i matchet i Boston.
Oj.
Ja, du ser vad jag tror på detta Boston-lag. Tampas gamla banemän. Jaha. Och sen har vi då Dallas och Vegas, precis som du. 4-3 matcher i väst. Och final där Dallas vinner på hemmaplan. 4-3 matcher mot Boston.
Ja, jag har också slagit fast att Nathan MacKinnon vinner poängligan. Att Ovechkin vinner målligan, att Erik Karlsson blir svensk poängkung och Filip Forsberg svensk målkung. Sätter du emot någonstans där?
Ja, jag har lite andra som jag har skrivit spännande upp här. Mm. Ja, jag säger ändå lite tråkigt nog. Du har ju ett mer fancy val att säga att det är dags för McKinnon att vinna poängligan här.
Ja, i synnerhet som jag också valde honom först i fantasyn så vill jag att det ska vara så.
Ja, du har flera anledningar att hoppas på det. Men jag säger, man skulle kunna tippa på Nikita Kucherov, men jag har ändå 128 poäng i fjol, ganska överlägsen etta. Men jag säger Conor McDavid.
Ja.
I så fall tredje gången i hans NHL-karriär redan som han vinner poängligan. Och faktum är att, om vi räknar bort hans första säsong, jag missar ju halva, så andra säsongen gjorde han 100 poäng, sen gjorde han 108 poäng, nu gjorde han 116 poäng. Det borde ju bli 124 poäng med, om man ska dra några slutsatser av det. Mm-hmm. Jag menar, han är 23 år nu, han är 97, han blir 23 2020 här, så att han är ju verkligen in sin prime. Man brukar ju prata om nu att 23-25, där är dagens prime liksom. Det känns som att han kommer fortsätta bara ösa in mål och poäng, trots att han har sämre lagkamrater kanske än vad Nikita Kucherov har, eller McKinnon för den delen. Men jag tror på McDavid.
Mm.
Och sen sa du jag menar, jag är svensk poängkung, där sätter jag Elias Pettersson.
Ja, just det. Mm. Det är såklart ett bra alternativ, men jag tror att det här är EB Eriks stora comeback-show i år.
Ja, precis. Och han är van och har ju vunnit svenska poängligan några gånger förut när han varit frisk, Erik, så att han har ju den potentialen. Elias Pettersson, som ju missade lite i fjol på, det så blev det lite sämre i slutet på säsongen när han tappade lite, och sen hade han ju sin hjärnskakning där också, så han missade några matcher, men han hade faktiskt mest poäng per 60, min favoritstatistik där. Mest poäng sett i spelade 60 minuter, så att är han frisk åt två matcher, då tror jag att han vinner poängligan bland svenskar. Mm. Mm. Sen har jag faktiskt att jag har även nämnt att Mika Zibanejad ihop med Panarin i samma PP som Kapokako och Panarin och så där, att det kan bli ännu mer poäng från hans sida, och så har jag även skrivit upp William Nylander.
Ja, just som, det. Honom tror vi på i år. Mm,
som potentiell. Sen målkung bland svenskar, så har jag faktiskt stuckit ut hakan och tänker att en sån här spelare ska studsa tillbaks. Rickard Rakell.
Ja, just det. Sa du någon målkung?
Nej, det har jag inte gjort.
Rent generellt då?
Precis, där är jag tråkig och säger att den snubbe som har vunnit 16 de senaste 7 åren gör det igen, Alexander Ovechkin. Trots 34 bast nu, men han fortsätter ju att göra över 50 mål. Liksom, så att jag tror han kan vinna igen.
De stora rookiesarna, det blir en underbar kamp att följa här i Metropolitan Area mellan Kapokako och Jack Hughes, med all säkerhet.
Ja, det är precis. Det finns ju andra alternativ också, men det känns som att de två har väldigt stora chanser att ta hem College Trophy. Alltså. Och min favorit, jag tror du har satt samma faktiskt, men jag säger Jack Hughes.
Nej, jag säger Kapokako.
Du säger Kako, okej. Okay.
Mm. Jag tror det, bara för att vara lite annorlunda.
Ja, men
Hughes kommer kanske få spela mer ändå och vara en större roll.
Ja, och sen samtidigt har vi pratat mycket om att Kako är mer NHL-redo och visade i VM hur enkelt det var för honom att möta, spela på den nivån.
Men Hughes har sett så jävla bra ut på försäsongen.
Precis, och jag vill säga det att det finns en, jag menar, han är ändå van med små rinkar som det handlar om i det här fallet.
Och, ja, det är också
sant. Och Kako, nu är det små rinkar och han ska akklimatisera sig till en ny kontinent, prata engelska istället för finska liksom. Så att det finns vissa klimatiseringsfrågetecken för han också, tycker jag. Så att jag säger ljus.
Svenska rookies. Det känns ju Victor Olofsson kommer ju räknas som rookie och ser ut att få en stor roll i Buffalo. Så de tror jag mycket på. Men du nämner ju också, vad heter han? De här i Toronto. Sandin har ju tydligen imponerat väldigt på Babcock.
Ja, lite överraskande nog så blir det ju så att tre nya svenskar tar plats som aldrig har gjort en match med Maple Leafs tidigare. Får starta säsongen där. Det är ju dels Rasmus Sandin som är den som har imponerat mest och fått alla flest vitsord av Babcock. Men även Timothy Liljegren, gamla första runda valet för några år sedan, tar ju plats här i laget. Och den största överraskningen, Dmitrij Tymashov.
Ja.
Nästan bortglömd i deras farmalag där. Där är ju även Pierre Engvall och förra året Carl Grundström och några till har huserat. Gjort det bra i AHL och utvecklats liksom som bottom six kompatibel i NHL kanske. Han har blivit bättre defensivt och spelat utan puck och sådär. Så är ju skicklig offensivt, lite snidare och sådär, men också nu har Babcocks förtroende att kanske spela en tredje, fjärde kedja i NHL.
Ja. En favorit sak att spekulera om är vilka coacher som kommer få sparken först.
Ja.
Och ja, nu är det så många nya och de får ju inte sparken så vill de inte göra totalt fiasko direkt. Så att det är ju snarare så, och så är det några som man vet precis har fått nya kontrakt och det tros på mycket. Det är väl några som, vi sa ju Lavi där i Nashville, om de här, de som har varit länge hos lag som ska utmana nu men börja underprestera, då ligger ju de risigt till och det gäller ju även Babcock i hög utsträckning.
Ja, nu han skrev sitt 8-årskontrakt nu, men nu han har passerat hälften av det, så att det är bara 4 år kvar faktiskt. Så
han, de har inte vunnit en enda slutspelsserie under hans regim.
Nej, precis. Så att det börjar bli liksom, för första gången i hans Toronto-karriär så kanske ändå finns en risk att han sparkas.
Ja, han och Lavi ligger i sig till DeBoer om de skulle ställa till det. Ja. Kan han ligga i sig till?
Ja, precis. Så jag tänker faktiskt att Montgomery, så som vi har hypat Dallas nu och så som deras ägare har kravbild på detta bygge. Nu tycker jag att Montgomery har gjort det bra, men skulle de sladda i tabellen Dallas, då tror jag att det är lättast att rycka honom.
Men han är ju bara andra säsongen, gör man verkligen
så? Ja, men jag menar, de måste vinna nu, vet du, detta Dallas-laget. De börjar bli äldre, de här äldre killarna i kärnan. Så att, och de där ägarna har inte tålamod, det såg vi ju i vintras.
Blash Hill kan också åka i Detroit eftersom Iceman har kommit in. Nu är det inga förväntningar på att de ska åstadkomma någonting. Men han vill väl förmodligen, han har säkert ett eget namn någonstans, Stevie Wonder, som han vill fasa in där så småningom.
Ja, jag tyckte det var lite suspekt att Ken Holland valde som sista grej nästan när han gjorde att förlänga Blash Hills kontrakt i april och sen bara några veckor senare så var Iceman klar som ny general manager. Så det kan ju vara så att Iceman hade liksom blev konsulterad naturligtvis kring det valet. Men det är ju inte Icemans gubbe trots allt.
Nej. Mike Sullivan är en annan i Pittsburgh som jag tror kan sitta löst trots att han skrev nytt kontrakt i fjol.
I somras till och med.
Ja, det ser lite svajigt ut i Pittsburgh.
Ja, din icke-favorit Travis Green i Vancouver. Han är faktiskt den billigaste coachen i ligan. Han tjänar bara 1 miljon. Jag skulle gärna ha $1 million i årslön, men om man jämför med Babcock som har över $6 million så är han lätt sparkad på det viset, Green, om det inte skulle lyfta för det här Elias Pettersson leda laget.
Honom skulle jag vilja se sparkad faktiskt nu när du nämner honom. Jag skulle vilja ha in en mer dynamisk coach där. Nu är det väl inte, det kryllar inte av tänkbara kandidater på marknaden som är lediga, men ja.
Vet du vem jag tror kan bli sparkad den här säsongen och som i så fall skulle vara sån kaliber att man skulle kunna sparka sin tränare för att ta in honom?
Cooper.
Nej. Så negativ vill jag inte vara. Nej, usch. Nej, men jag tänker faktiskt Bruce Boudreau.
Ja.
Har utgående kontrakt nu med Minnesota. Han är ju en sån här vinnarcoach. Det här var första gången han missat slutspel i hela sin tränarkarriär. Och jag tror inte han ser så spännande framtid för det här Minnesota Wild-laget ungefär som jag gör. Så han tänker att han kan få en roligare roll någon annanstans. Och Bill Guerin har inte ens börjat prata kontraktsförlängning än med honom, för de ville börja lära känna varandra. Och visserligen så kanske Bill Guerin är så trevlig person att Boudreau fastnar för hans vision. Men det skulle kunna bli så också att om det går trögt för det här Wild-laget som siktar på slutspel, att de sparkar Boudreau för att de ändå vet att han inte kommer stanna. Och så kan något annat lag plocka upp och dra istället mitt i säsongen.
Mm. Mm. Det är en intressant tanke.
Ja.
Och det är äckligt.
Ja, jag vill också bara återgå lite när vi pratar om svenska rookies. Så är vi fastnade lite vid Toronto-svenskarna. Men vi kan ju bara konstatera att det ser ut som att Tobias Björnfort tar en plats bredvid Drew Doughty. Som får starta den här säsongen. Ja, det är ju en supersensation. Vi kan ju nämna att Erik Brännström får börja. Han är också rookie, får börja säsongen i Ottawa. Hans potential är ju väldigt hög. Emil Bemström ser ut att börja i Columbus, SHLs regerande skyttekung. Nylander nämner vi, Alex Nylander alltså i Chicago. Och det finns något till, Jesper Bokvist kanske kan vara där och aspirera om årets rookie-titel bland svenskarna också.
Är det klart att Bokvist får starta i Devils?
När vi spelar in det här så är det fortfarande inte 100% klart, tror jag. Utan det visar sig när som helst. Men vi vet inte om det än så länge.
Vänta, jag hörde något tråkigt här om... ska vi se. Ja, Christian Jus är satt på waivers.
Aj, det var inget kul.
Nej. Men det är inte helt... De har ju... De är lite ovanför taket och har väldigt mycket backar. Ja. Så det är väl inte helt jättekonstigt att han, om han går igenom waivers då, så hamnar han ju i Hershey då.
Ja.
Men det är väl inte... De har till tisdag klockan 5 att plocka honom. Ja. Det finns ju de som behöver backar. Så
varför ja, just det. Han kan ju bli upplockad faktiskt. Så är det.
Winnipeg kanske hugger till.
Ja, det. Precis. Det skulle vara nog en bra kille för dem att plocka in. För att han är för bra för AHL. Det har han ju visat. Han är ju en poäng per match spelare i AHL. Ja. Och det känns som att han har NHL-potential i sig.
Ja.
Om man bara får förtroende.
Anaheim kan också ta honom. Det vore kanske roligare att flytta till Orange County.
Ja, precis. Winnipeg. Rent klimatmässigt så är det väl sämsta möjliga att lämna Washington för Winnipeg. Liksom.
Ja.
Ja.
Ja, men hörru du. Börjar vi bli klara nu, Jonathan Ekelin?
Ja, jag tror faktiskt att vi kan tacka för oss den här försäsongen och börja blicka framåt på riktigt mot det som komma skall här nu på natten till torsdag och återkomma nästa vecka med en riktig podd. Alltså en podd som handlar om säsongen 2019-2020 på riktigt.
Ja, när vi har saker och prata om vad som har hänt, det skulle bli helt fantastiskt.
Exakt, vi ska inte sitta och spekulera längre utan vi ska prata om första veckan då. Och visst, vi brukar återkomma till då att nej, nu ska man inte dra för stora analyser. Men ändå, vi kommer göra det. Det är kul. Vi måste få riktigt kött på benen nu. Att,
ja, vi kommer inte, precis som alla andra kommer vi att ha glömt att det som hände i oktober inte är så jätteviktigt. Vinner någon 7 matcher i rad så kolla Ottawa, de är ju en contender.
Ja, de är otroliga. Precis. Ja. Precis. LA Kings, vilken start.
Ja. Ja, men då ber jag att få önska dig och alla lyssnare en underbar opening night på onsdag.
Ja, men tack så jättemycket och vi önskar detsamma. Och nu ska ju NHL-bloggen börja på riktigt också. Nu,
yes, sir.
Nu kan man hänga med Bjurman på nätterna i NHL-bloggen också. Så att det är... Nej, tack så mycket och jag säger detsamma. Grattis, höll jag på att säga.
Ja, ha det underbart så hörs vi nästa vecka.
Hej.
Hej.
Hallå, hallå, hallå. Hallå, hallå, hallå.
Alex Chiasson, Joe Luis Arena och Esposito.
Esposito.
Uttalsproblem, men vi tjötar ändå. Och alla kan vara lugna, inspelningsknappen är på. Bjuder Hanna Kål, han har grym i sin roll. Från Kålesoffan har han fullständig kontroll på det som händer och sker. Du blir ju allt fler som rattar i hans blogg.
Och lyssna på hans podd.
One, two, times, speed, so
hallå, hallå, hallå.
One, two, times, speed, so
hallå, hallå, hallå.
Ekeliv, som är ung och har driv. Verkar stor och stark och känns allmänt massiv. Han hejar på Tampa och älskar Hedman. Sjunger som Sinatra.
Ja, och det ser man.
Nu är det dags för refräng. Dags för magi, Victor Norén.
Du är ett geni.
Så stand up at home and remove your hats. Höj volym, för nu är det plats.
One, two, time, speed, so
hallå, hallå, hallå.
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 Det är otroligt länge sedan båda samtidigt var så här bra.
Hallå, hallå, hallå.
Det är otroligt länge sedan båda samtidigt var så här bra.